Kapitel 6. Överraskningar. Sidan 103. Strax före gryningen skrapade det på Joannes dörr. Det visade sig vara en blyg novis vid namn Setsuko, en undersättsig flicka som var ännu kortare än Moraine. Hon talade om att en ärmelintronande hade befallt att alla antagna skulle vara vid västra stallet före tredje väckningen, redo att fortsätta med sin uppgift. I ljuset från lyktan hon bar syntes det hur Setsukos bleka ögon var fulla av avund. Den arafeliska flickan visste redan att hennes vistelse i tornet skulle vara slut inom några månader. Setsuko hade pratat öppet om att rymma, tills ett besök hos Marine hade lärt henne att vara förtegen, om än inte klok. Den bittra sanningen var att hon aldrig skulle kunna vinna sjalen, men hon måste stanna tills systrarna var säkra på att hon kunde leda kraften utan att skada sig själv eller andra. Trots det var hon kanske fortfarande inställd på att rymma. Det hände då och då att noviser gjorde det, liksom i sällsynta fall även antagna som var skrämda inför det som väntade. Men förr eller senare blev de alltid fast, och deras återkomst till tornet var minst sagt plågsam. Det var mycket bättre för alla om det gick att undvika. En annan gång skulle Moraine kanske ha sagt några tröstande ord, hur trött hon än var, eller en förmaning att vara försiktig. Den här morgonen hade gånggången emellertid redan slagit första väckningen, och det var inte mer än en halvtimme till andra. De skulle hinna plocka åt sig någonting att äta och komma fram till stallet före tredje, men det var nätt och jämnt. Moraine gäspade, gav Joanne en sista kram och skyndade ut i mörkret, insvept i sin filt, innan Setsuko hann krafsa på nästa dörr för att väcka Sherian. Barnet fick anstränga sig mer. Sherian var som död när hon sov. Ett halvdussin noviser med lyktor i händerna stod och knackade på andra dörrar, spöklika figurer i natten. Utanför Moraines egen dörr stod en mycket lång flicka med långt gyllengult hår som svarade med en trumpen nigning när Moraine skickade iväg henne. Lysandre skulle få genomgå provet för att bli antagen, men bara om hennes tjurighet gick att bota. Det skulle den antagligen. När tornet hittade en brist hos en av sina elever brukade denna brist rättas till på ett eller annat vis. Moraine tvättade sig och klädde sig i en hast, tog sig nätt och jämnt tid att gnugga tänderna med salt och soda och borsta håret så att det kom något så när i ordning. Men när hon kom ut i galleriet med axelväskan hängande under mantens kant hade mörkret hunnit få en omisskännlig gråton. Joanne stod redan utanför, färdigklädd med manteln på sig och pratade med en synbart grinig Sherian. Andra antagna var redan på väg till frukosten i flygande fart. Sherian säger att ale-styrkorna verkligen håller på att dra sig tillbaka, Moraine, sa Joanne entusiastiskt och drog upp remmen till sin väska på axeln. Hon säger att allihop är flera rastmil öster om floden nu. Sherian med det eldröda håret nickade och började följa efter de andra, men Moraine tog tag i kanten till hennes mantel. Är du säker? Moraine var nära att grimasera. Om hon inte varit så nära fullständig utmattning skulle hon ha valt sina ord med större omsorg. Man fick inget veta om man började med att reta upp folk. Lyckligtvis hade den slanka antagna inte alls det temperament man kunnat vänta sig av håret och de sneda gröna ögonen. Hon bara suckade och tittade längtande mot dörren som ledde från galleriet. Först hörde jag det från en torngardist, som hört det från en kinarisk soldat, en kurir. Men senare fick jag höra samma sak från Seraphel, Raima och Janet. En syster kanske kan ha misstagit sig, men när tre stycken säger samma sak kan man vara säker på att de har rätt. Hon var trevligt umgänge, rolig att tillbringa en kväll med, men hon hade en tendens att få det mest allmänna påstående att låta som en föreläsning. Varför flinar ni båda som ett par idioter? Frågade hon plötsligt uppfordrande. Jag visste inte att jag flinade, svarade Joanne och la band på sig. Men hon verkade fortfarande ivrig, stod på tå som för att springa någonstans. Är inte möjligheten att få ta en ritur ute på landet värd att flina över, frågade Moraine. Nu skulle de kanske kunna övertala sin eskort att föra dem till lägren som låg närmast Drakberget. Hon var inte säker på riktigt när hon tagit till sig Joannes synsätt, men nu var det hennes eget. De skulle hitta honom först, på något sätt. Flinade hon. Hon kunde ha skrattat högt och dansat. Ibland är ni båda konstiga på riktigt, sa Sharian. Själv är jag så öm i baken efter gårdagens ritt att jag knappt kan gå. Nå, ni kan få stå här och prata om ni vill. Jag vill ha frukost. Men när hon vänt sig för att gå stannade hon tvärt med en förskräckt flämtning. I det bleknande mörkret hade Marine kommit ut i galleriet med sin vinrankebroderade sjal hängande över armarna så att den blå fransen nästan nuddade golvet. Hon drog till sig många blickar från de antagna. Systrarna bar sällan sina sjalar i tornet, annat än de högtidliga ceremonier. Att novisföreståndarinnan dök upp här nu och hade sin sjal på sig betydde att någon var riktigt illa ute. Eller skulle hämtas för att genomgå sin prövning. Några av kvinnorna dröjde hoppfullt kvar, medan en handfull andra gick därifrån så snabbt de kunde utan att springa. Säkerligen drivna av skuldtyngda samveten. Allt hon vann på att skynda sig var att Marine la märke till dem. Och hon skulle säkert gräva tills hon hittade det som fick dem att känna sig skyldiga. I Carhain skulle den simplaste gåsaherde ha begripit det. Hon brydde sig emellertid inte om dem utan skred stillsamt fram längs gallerigången. De antagna som hon passerade rätade på sig ur sina nigningar med besvikna miner. Sharian var en av dem som dröjde sig kvar. Och det var framför henne, Joanne och Moraine som Marine stannade. Moraines hjärta fladdrade och hon fick kämpa för att andas lugnt samtidigt som hon neg. Det var svårt att andas överhuvudtaget. Joanne hade kanske haft rätt. Eller rättare sagt, hon hade rätt. När Marine sa att en antagen snart skulle genomgå provet skedde det alltid inom en månad. Men hon var inte redo. Joannes ansikte lyste förstås av iver och det sken om hennes ögon. Sharian stod med läpparna skilda i hoppfull förväntan. Ljus, varenda antagen i hela tornet kände sig antagligen mer redo än Moraine Damodred. Du kommer för sent om du inte skyndar dig, barn, sa den blå systern vast till Sharian. Det var överraskande. Marine var aldrig vass i tonen, inte ens när det vankades bestraffning. När hon förmanade en om ens missdåd medan hon använde riset, remmen eller den förhatliga toffeln var hennes ton bara bestämd. När den rödhåriga kvinnan pilat iväg riktade novisföreståndarinnan sin uppmärksamhet mot Shaw och Moraine. Moraine trodde att hennes hjärta skulle bulta sig raka vägen ut genom bröstkorgen. Inte ännu. Goda ljus, inte ännu. Jag har talat med den ärmelintronande, Moraine, och hon håller med om att du måste vara i chocktillstånd. De andra antagna får klara sig utan dig idag. Marines läppar spändes ett ögonblick innan hennes ansikte fick tillbaka sitt lugn. Rösten förblev nålvass. Jag skulle helst sett att ni stannat allihop. Men folk samarbetar bättre med tornets invigda än med skrivare, även om det är skrivare från Vita tornet. Och systrarna skulle gå i taket om de blev ombedda att göra någonting sånt. Så långt har modern rätt. Ljus. Hon måste ha grälat med Tamra om hon var så upprörd att hon sa detta inför ett par antagna. Undra på att hon var skarp i tonen. Moraine kände en stor lättnad välla fram inom sig vid insikten att hon inte skulle bli ivägdragen för att prövas för sjalen omedelbart. Men lättnaden kunde inte mäta sig med hennes besvikelse. De kunde komma till lägren runt Drakberget idag, eller i varje fall ett av lägren. Det kunde de. Snälla Merinser, det, ja, systern satte pekfingret i luften. Det var hennes varning om man käftade emot. Och hur snäll och vänlig hon annars brukade vara, så varnade hon aldrig en andra gång. Moraine stängde genast munnen. Du bör inte lämnas åt dig själv och dina mörka tankar, fortsatte Marine. Även om hennes min var stillsam nu, så syntes hennes irritation när hon drog upp sjalen på axlarna med en knyck. En del av flickornas handstil är rena kråkfötterna. Ja, hon var utan tvekan upprörd. När hon kritiserade någon framförde hon alltid kritiken till den det rörde, hur mild den än må vara. Modern höll med om att du kan skriva rent om listor som är nästan oläsliga. Du har tydlig handstil. Lite väl silig, men tydlig. Moraine försökte desperat komma på någonting att säga som systern inte skulle uppfatta som att käfta emot, men kom ingen vart. Hur skulle hon kunna komma undan? Det var en mycket bra idé, Moraine, sa Joanne. Moraine stirrade förbluffad på sin vän. Vilken vän? Men Joanne fortsatte glatt med sitt förräderi. Hon sov inte en blund i natt, Marine, på sin höjd någon timme. Jag tror inte det vore tryggt för henne att rida. Hon skulle ramla av hästen innan hon kommit en mil. Joan, sa det. Det gläder mig att du instämmer med mitt beslut, Joan, sa Marine torrt. Moraine skulle ha rådnat om novisföreståndare innan tilltalat henne i den tonen. Men Joan var av segare virke. Hon mötte systerns höjda ögonbryn med ett stort oskuldsfullt leende. Hon bör inte lämnas ensam, så du kan hjälpa henne. Du har också fin, tydlig handstil. Leendet stelnade på Joans ansikte, men systern låtsades inte märka det. Kom då, kom. Jag har annat att göra idag än att valla omkring er båda. Hon gled framför dem som en trint svan i en å, en snabbsimmande svan, och förde dem till ett litet fönsterlöst rum i närheten av den ämelintronandes ämbetsrum, fast på andra sidan korridoren. Bakom ett överdådigt snidat skrivbord stod två karmstolar med raka ryggstöd, och på bordet fanns en bricka med pennor, stora bläckhorn i glas, skålar med sand att läska med, travar med prima vitt papper och en stor oordnad hög med fullskrivna ark. Moraine hängde sin mantel på en krok, ställde sin axelväska på golvet vid bordet och glodde på denna hög, lika dystert som Jean. Det fanns i varje fall en eldstad och en brasa sprakade på den smala härden. Jämfört med korridorerna var det varmt i rummet, mycket varmare än att rida omkring ute i snön. Det fick man ju ändå tänka på. När ni är klara med frukosten, sa Marine, kommer ni tillbaka hit och sätter igång. Lämna kopiorna i förmaket till den ämelintronandes ämbetsrum. Ljus, Jean, sa Moraine hett när systern hade gått. Vad fick det att tycka att det här var en bra idé? Du, Jean gjorde en dyster grimas. Vi får se fler namn på det här sättet. Kanske alla namnen, om Tamra låter oss fortsätta. Vi kan bli de första som vet vem han är. Jag betvivlar att det skulle finnas två pojkar som fötts på Drakberget. Jag trodde bara att det skulle bli du och inte vi. Hon suckade dystert. Sen tittade hon plötsligt på Moraine med rynkade ögonbryn. Varför skulle du tänka mörka tankar och vara i chocktillstånd? Under natten hade det inte verkat på sin plats att berätta, eftersom det var så obetydligt jämfört med det som världen skulle ställas inför. Men nu tvekade Moraine inte. Innan hon var färdig hade Joan omslutit henne i en stor tröstande kram. De hade gråtit ut vid varandras axlar mycket oftare än någon av dem hade vänt sig till Marine. Hon hade aldrig varit någon så nära som Jean, eller älskat någon så mycket. Du vet ju att jag har 6 onklar som är bra människor, sa Jean mjukt. Och en som dog när han visade hur bra människa han var. Vad du inte vet är att jag har 2 andra som min far inte lät korsa hans tröskel, varav en var hans egen bror. Min far vägrade att ens uttala deras namn. De är busar, tjuvar och fyllbultar. Och när de har druckit tillräckligt mycket öl, eller brännvin, om de har stulit tillräckligt för att ha råd med det, muckar de gräl med en var som ens tittar snett på dem. Oftast ger sig båda 2 på samma stackare med både knytnävarna och stövlarna och vilka tillhyggen som nu finns till hands. En dag kommer de att bli hängda för att de slagit ihjäl någon, om de inte redan blivit det. När de blir det kommer jag inte att fälla en tår. En del är helt enkelt inte värda att gråtas över. Moraine återgäldade kramen. Du vet alltid rätt sak att säga. Men jag tänker fortfarande be för mina farbröder. Jag tänker be för de där båda uslingarna när de dör också. Men jag tänker inte gruva mig över dem, vare sig levande eller döda. Kom nu. Nu går vi och äter frukost. Det kommer att bli en lång dag och vi kommer inte ens att få någon trevlig ridtur som motion. Hon måste skämta, men det syntes inte minsta glimt av det i hennes blå ögon. Fast å andra sidan, hon hatade verkligen pappersarbete. Det fanns ingen som gillade det. Den matsal där de antagna oftast åt låg i tornets lägsta våning. Ett stort rum med kala vita väggar och vita golvplattor. Fullt med långa, polerade bord och enkla bänkar. Bänkarna rymde 2 kvinnor vardera, eller 3 om de trängde ihop sig. De andra antagna åt snabbt, vissa proppade i sig maten med opassande brådska. Sheriam spillde gröt på klänningen och förkunnade att hon skulle hinna byta om samtidigt som hon skyndade från rummet. Hon sprang nästan. Alla hade bråttom. Inte ens Catherine var långt från att springa när hon skyndade ut med ett halvätet rundstycke i ena handen, samtidigt som hon borstade smulor från klänningen med den andra. Tydligen var det inte så eländigt att få en möjlighet att komma utanför staden ändå. Joan satt länge över gröten som var sötad med kokta äpplen. Och Moraine tog ännu en kopp starkt svart te med en liten klick honung för att hålla sin vän sällskap. Utsikten att gossebarnets namn skulle finnas bland arken som väntade på dem var trots allt försvinnande liten. Snart var de ensamma i salen och en av kokerskorna kom ut med händerna i sidorna och blängde på dem. Laras var en fyllig kvinna, knappt medelålders och klädd i ett långt, fläckfritt vitt förkläde. Hon såg riktigt bra ut, men hon kunde blänga hål i en sten. Ingen antagen var dum nog att spela överlägsen mot Laras, i varje fall aldrig mer än en gång. Till och med Joan gav vika under hennes stadiga blick och stoppade hastigt i sig de sista äppelbitarna. Innan Moraine och Joan ens hunnit till dörren började Laras ropa åt köksflickorna att komma med sina skurhinkar. Moraine hade räknat med att det skulle bli enformigt göra, och det var det. Men inte så illa som hon hade fruktat. Inte riktigt. De började med att gräva fram sina egna listor ur den stora högen, sen de som redan var skrivna med läsbar stil. Därefter var högen bara hälften så stor, men hälften var alltså kvar. De som inte kunde skriva när de kom till tornet fick lära sig att göra det med prydlig handstil under novistiden. Däremot tog det ofta flera år för dem som skrivit illa vid ankomsten att lära sig skriva läsligt, om de någonsin gjorde det. Det fanns en del systrar som anlitade skrivare varje gång de ville sätta någonting som andra skulle begripa på pränt. De flesta av listorna verkade vara kortare än hennes och Joans. Men även med Maylins förklaring i åtanke var antalet kvinnor som hade fått barn förbluffande. Och detta var bara de läger som låg närmast floden. Hon såg att Sean tittade igenom varje sida innan hon lade den åt sidan, så hon började göra likadant, utan större hopp. Men försvinnande lite var dock inte samma sak som inget alls. Men ju mer hon läste, desto mer sjönk hennes mod. Många av uppgifterna var upprörande vaga. Född med Ter Vallons murar inom synhåll. Stadsmuren syntes många mil bort, bland annat från Drakbergets sluttning. Just det här barnet var visserligen en flicka, med Tyrensk far och Carhainsk mor. Men det bådade illa för möjligheterna att hitta gossebarnet. Det fanns alldeles för många i samma stil, eller född med vita tornet inom synhåll. Ljus. Tornet syntes på nästan lika långt håll som Drakberget. Eller i varje fall på många, många mils omkrets. Andra uppgifter var sorgliga. Celia Pomfrey hade fött en pojke och begett sig hem till sin hemby i Andor efter att hennes make dött på stridigheternas andra dag. Under namnet fanns en anteckning med Myrells flytande handstil. Kvinnorna i lägret försökte avråda henne, men de berättade att hon var halvt galen eller värre av sorg. Ljuset hjälpte henne. Det var så sorgligt att man kunde gråta, och sett ur ett kyligare perspektiv lika oroande som de vaga noteringarna. Det stod inget namn på hennes hemby, och Andor var det största riket mellan världsryggen och Arryth-havet. Hur skulle man kunna hitta henne? Shalias barn hade fötts på fel sida av Arryn-Rin och 6 dagar för tidigt. Men hur skulle man kunna hitta draken återfödds mor om hon gjort likadant? Överallt på arken kunde man hitta den sortens uppgifter, men oftast rörde det sig om kvinnor som andra hade hört talas om, så de fullständiga uppgifterna kanske fanns någon annanstans, eller också inte. Uppdraget hade verkat så enkelt när Tamra hade meddelat sitt beslut. Ljuset hjälper oss, tänkte Moraine. Ljuset hjälper världen. De präntade vidare i stadig takt. Ibland hjälpte de åt för att dechiffrera en handstil som faktiskt liknade kråkfötter. Mitt på dagen tog de en timmes rast för att gå ner till matsalen och äta bröd och linsoppa. Men sen återvände de till sina pennor. Elaida dök upp, klädd i en höghalsad klänning som var ännu rödare än den hon burit dagen innan. Hon stegade runt bordet och stirrade tyst över axeln på först Sean och sedan Moraine, som för att studera deras handstil. Hennes rödfransade sjal var rikt broderad med blomstrande slingerankor. Blomstrande och, vilket passade henne desto bättre, med långa vassa törnen. När hon inte fann någonting att kritisera gick hon lika abrupt som hon kommit. Och Moraines lättare suck kom som ett eko av Seans. Annars fick de vara i fred. När Moraine strött finkorn i sand över sitt sista ark och hällt av den i trälådan mellan stolarna hade det blivit dags för kvällsvard. Ett antal gossebarn hade fötts föregående dag, vilket betydde att det måste ha skett efter Gitaras förebådan. Men det hade inte verkat finnas ens en avlägsen möjlighet att någon av dem var pojken de sökte. Efter en natts orolig sömn behövde Sean inte tjata på henne för att återvända till det lilla fönsterlösa rummet, istället för att sluta sig till de andra antagna när dessa skyndade ut till stallet. Men idag var det inte alla som gjorde sig sån brådska. Det verkade som om till och med tjusningen med en utflykt utanför stadsmuren kunde blekna när det enda man fick göra hela dagen var att sitta på en bänk och skriva ner namn. Ingen hade sagt åt Sean och Moraine att inte gå dit igen, och de hade vaknat av ljuden från när de andra kvinnorna gjorde sig redo, inte av att någon och vis kom med order om att de skulle rida ut med de andra. Som Sean ofta sa, det var lättare att be om förlåtelse än om tillåtelse. Även om tornet var ganska snålt med förlåtelse när det gällde antagna. På bordet väntade gårdagens skörd av listor i en lika oredig hög som föregående dags. När de satt och sorterade ut dem som var läsliga kom två skrivare in i rummet och stannade förvånat i dörren. Den ena var en kraftig kvinna med Tarvalons låga broderad på ena ärmen av den mörka klänningen och det grå håret uppsatt i en prydlig rund knut i nacken. Den andra en stilig ung man som såg ut att kunna passa bättre i rustning än i sin enkla grå yllerock. Han hade vackra bruna ögon och ett förtjusande leende. Jag ogillar att få en uppgift och sen upptäcka att någon annan redan utför den, sa kvinnan syrligt. Hon såg sin yngre kollegas leende och gav honom en kall blick. Hennes röst blev till is. Du vet bättre än så om du vill behålla din plats, Martin. Kom med mig. Martins leende försvann och ersattes av en generad rodnad när han följde efter henne ut ur rummet. Moraine tittade ängsligt på Joan, men Joan hade inte slutat sortera. Fortsätt arbeta, sa hon. Om vi ser tillräckligt upptagna ut. Hon lämnade meningen oavslutad. Det var ett svagt hopp om någon nu hade satt skrivare på uppgiften. Men det var allt de hade. Efter några minuter, när de redan hade hunnit börja renskriva namn, kom Tamra i egen hög person in i rummet. Idag bar den ärmelintronande en klänning i osmyckat blått siden och var en sinnebild av Eichedernas berömda lugn. Ingen kunde ha trott att hennes vän hade dött inför hennes ögon bara ett par dagar tidigare. Eller att hon väntade på att finna namnet på världens frälsare. I hälarna på Tamra kom den gråhåriga skrivaren med mycket belåten min och unge Martin som log mot Moraine och Joanne över hennes axel. Han skulle faktiskt kunna förlora sin plats om han fortsatte så där. Moraine for upp och neg så snabbt att hon glömde bort pennan i sin hand. Däremot kände hon hur den vred sig och såg förskräckt bläckfläcken på sin klänning, en svart prick som snabbt växte sig stor som ett mynt på det vita ylletyget. Joanne var lika rask, men mycket stadigare. Lugn, tänkte Moraine. Jag måste vara lugn. Det hjälpte inte mycket att gå igenom övningarna i huvudet. Den ärmelintronande studerade dem noga. Och när Tamra skärskådade någon kände sig även den mest tjockhudade och okänslige vägd och mätt på unset och tummen när. Moraine lyckades nätt och jämt låta bli att vrida sig av obehag. Inför denna blick var förstås alla deras planer uppenbara. Om det nu gick att kalla dem planer. Jag hade tänkt ge er en fridag så att ni kunde läsa eller studera som ni ville, sa Tamra långsamt medan hon betraktade dem. Eller kanske öva inför prövningen, tillade hon med ett leende som inte minskade hennes granskning. En lång paus, sen nickade hon för sig själv. Tynger dina farbröders död dig fortfarande, barn? Jag drömde mardrömmar igen i natt, moder. Vilket var sant, men även denna gång hade de handlat om ett dibarn som grät i snön och en ansiktslös ung man som orsakade ett nytt världsfall på samma gång som han räddade världen. Hon blev förvånad över hur stadig hennes röst lät. Aldrig hade hon väl trott att hon skulle våga ge den ärmelintronande ett ACD-svar. Tamra nickade igen. För all del. Om ni tror att ni behöver sysselsättning så kan ni fortsätta. När ni blir alltför uttråkade av att sitta och kopiera namn hela dagen kan ni lämna ett meddelande tillsammans med det arbete ni hunnit göra. Så ska jag se till att ni blir avlösta. Hon började vända sig om men stannade upp. Bläck är väldigt svårt att få bort, särskilt från vitt tyg. Jag tänker inte säga åt dig att inte använda kraften. Det vet du redan. Ännu ett leende. Sen tog hon den gråhåriga skrivaren i ärmen och vallade ut henne från rummet. Inte behöver ni se så indignerad ut, fru Wellin, sa hon blinkande. Bara en idiot gjorde en skrivare upprörd. Deras misstag, vare sig de gjordes med eller utan avsikt, kunde vålla alldeles för stor skada. Jag är övertygad om att ni har betydligt viktigare uppgifter än... De kom ut i korridoren och hennes röst sjönk till ett allt otydligare mummel. Moraine lyfte kjolen för att titta på fläcken. Den hade blivit stor som ett stort mynt. I normala fall skulle hon vara tvungen att ägna timmar åt att blöta den i lut, som fick händerna att svida och inte gav några garantier om att fläcken skulle gå bort. Hon sa just åt mig att använda kraften för att göra ren min klänning, sa hon förundrat. Joens ögonbryn var på väg upp mot hårfästet. Prata inte strunt, jag hörde precis lika bra som du, vad hon sa. Och det var sannoliken inte det. Du måste lyssna på vad folk menar också, Joen, inte bara vad de säger. Att tolka vad folk egentligen menade var en del av husens spel. Och tillsammans med Tamras leende och hennes blick hade den formulering hon använt varit i stort sett detsamma som ett skriftligt tillstånd. Moraine omfamnade urkällan. Hon vävde luft, vatten och jord på ett speciellt sätt och la väven över fläcken. Även om de antagna inte fick använda kraften till hushållsgöromål fick de lära sig hur man gjorde. Förbudet gällde nämligen inte fullvärdiga systrar som ofta reste utan tjänare. Plötsligt fick den svarta fläcken en våt glans. Sen började den krympa samtidigt som den steg upp till ylletygets yta. Fläcken blev mindre och mindre. Och till sist var den bara en liten svart pärla som föll ner i hennes kupade hand. Jag kanske borde spara den som minne, sa hon och la den svarta pärlan på bordskanten. En påminnelse om att Joan hade haft rätt. Det fanns tillfällen då man fick bryta mot reglerna. Och om en syster hade kommit in medan du höll på, frågade Joan beskt. Skulle du ha sagt till henne också att det var som husens spel? Moraine blev het om kinderna och släppte ur källan. Måste vi prata om det här nu? Det är säkert lika många nya namn som igår, och jag vill gärna vara färdig innan kvällsvarden är över. Joanne brast ut i ett högljutt skratt. Han kunde ha trott att det röda på Moraines kinder varit ansiktsmålningen hos en narr. De hade suttit och skrivit i mer än en timme när Moraine kom till en textrad som fick henne att stanna upp. Född med drakberget inom synhåll stod det, vilket var lika löjligt som att använda tornet som riktmärke. Men Willa Mander hade fött en son väster om floden på samma dag som Gitarras förebådan. Hon kopierade sakta anteckningen. När hon var klar lyfte hon pennan, men hon doppade den inte i bläckhornet igen eller tittade vilket namn Ellid hade skrivit därnäst med sina spretiga bokstäver. Moraines blick drogs till den svarta pärlan. Hon var antagen, inte en syster, men hon skulle snart bli prövad. Billy Mander kunde ha fötts vid flodstranden och ändå med drakberget inom synhåll. Men Ellid hade inte angett någonstans hur långt från berget det läger som hon besökt hade legat, eller hur nära. I de föregående uppgifterna stod det bara... Född i först Elishars läger utanför Tervallon. Det vita arket framför Moraine var bara halvskrivet, men nu drog hon åt sig ett nytt, tomt papper och kopierade uppgifterna om Billy Mander där. Ett ordinärt namn, om det nu var han. Men det var troligare att draken återfödd var son till en enkel soldat än till någon adelsman. Plötsligt la hon märke till att Joanne skrev någonting i en liten bok med skinnpärm, så liten att den fick plats i hennes bältespåse. Samtidigt höll hon ett öga på dörren. Man måste vara förberedd, sa Joanne. Moray nickade och sköt bladet med det enda namnet över bordet till Joanne, som noggrant kopierade uppgifterna i sin lilla bok. Imorgon skulle Moraine ta med sig en egen bok. Under dagen stötte de på åtskilliga namn på barn som fötts med Drakberget inom synhåll eller till och med nära Drakberget. Men en del var födda på östra sidan av Arwenrin. Moraine insåg att hon inte borde ha väntat sig något annat. Berget var trots allt det tydligaste landmärket som fanns på många rastmils håll. Men det här var bara andra dagens listor, och de hade redan lagt ytterligare 9 gossebarn till listan i Joannes bok. Ljus, hur många namn skulle de få ihop innan det var över? Det kom fler överraskningar. Mitt på förmiddagen svepte Jörna Malary in i rummet, klädd i elegant, mörkgrå sidenklänning. De vita slingorna vid tinningarna förstärkte hennes majestätiska framtoning, liksom safirerna i det svarta håret och de som satt i halsbandet runt hennes hals. Silkesfransen på hennes sjal var så lång att den nästan nådde golvet, trots att hon hade sjalen över axlarna. Gärna satt som företrädare för Grå Aja i tornets sal. Företrädarna brukade sällan ta någon notis om antagna, men nu vinkade hon till sig Moraine. Kom med mig, så tar vi en liten promenad, barn. När de kommit ut i korridoren gick Jörna först under tystnad, vilket Moraine inte hade någonting emot. Ljus, vad kunde en företrädare vilja henne? Om det handlat om att utföra något ärende eller springa med bud till någon, skulle hon ha sagt det med en gång. I vilket fall som helst var det uteslutet att en antagen skulle skynda på en syster. Hon kunde lika gärna försöka skynda på den ämlintronande som en av salens företrädare. Det kalla draget som fick golvlampornas lågor att fladdra bekom förstås inte Jörna, men Moraine började önska att hon haft sin mantel med sig. Jag hör att du lider av dina farbröders död, sa företrädaren till sist. Det är begripligt. Moraine lät höra ett ljud som hon hoppades att Jörna skulle tolka som instämmande. Eisedels svar var en sak, men hon ville undvika att ljuga rakt ut, om det var möjligt. Hon försökte låta bli att sträcka på sig, men hennes huvud nådde bara den andra kvinnan till axeln. Vad ville hon? Jag är rädd att statsangelägenheter aldrig väntar sorgetiden ut, Moraine. Säg mig, barn, vem ur Dermodreds hus tror du kommer att bestiga soltronen, nu när Laman och hans bröder är döda? Moraine snubblade på sina egna fötter, vacklade och skulle ha fallit omkull om inte Jörna hade tagit henne om armen. Frågade en företrädare efter hennes åsikt i ett politiskt ärende. Det handlade förvisso om hennes hemland, men salen visste mer om de flesta länders statsangelägenheter än ländernas egna regenter. Jörna betraktade henne lugnt och tålmodigt med sina bruna ögon. Hon väntade. Jag har inte tänkt på den saken, Aisede, sa Moraine sanningsenligt. Jag tror att soltronen kanske övergår till något annat hus, men jag vet inte vilket. Kanske, mumlade Jörna och slöt ögonen till hälften under den tid det tog att uttala ordet. Dermodreds hus har fått dåligt rykte, och det har Laman bara förvärrat. Moraine rynkade pannan innan hon hann hejda sig, men skyndade sig att släta ut rynkorna i hopp om att Jörna inte hade sett det. Det var sant, hennes far hade varit den enda i sin generation vad gällde både män och kvinnor, vars karaktär inte präglats av mörker. I de föregående generationerna hade det varit nästan lika illa, ibland värre. De dåd som Dermodreds hus gjort sig skyldiga till hade svärtat ner släktnamnet. Men hon tyckte inte om att höra någon annan säga det. Din halvbror Tarringale har förverkat sin rätt genom sitt äktenskap med drottningen av Andor, fortsatte Jörna. Det är en befängd lag, men han kan inte ändra den om han inte är kung, och han kan inte bli kung förrän den ändras. Hur är det med dina stora systrar? Har inte de gott anseende? Det tycks som om smittan i stort sett har hoppat över din generation. De har gott anseende, men är inte lämpade för tronen, svarade Moraine. Anware bryr sig inte om någonting annat än hästar och falkjakt, och ingen skulle våga sätta någon som hade så lynnigt humör, mycket värre än Moraines någonsin varit på soltronen. Och om Inloyn fick tronen vet alla att hon i bästa fall skulle sätta rikets angelägenheter på svaga andra plats efter att leka med sina barn. Vilket förmodligen berodde på att hon lekt så mycket med sina barn att hon glömt allt om rikets angelägenheter. Inloyn var en varm, kärleksfull mor, men sanningen var att hon inte var särskilt klipsk. Däremot mycket envis, vilket vore en farlig kombination hos en regent. Ingen skulle ge någon av dem stöd om de gjorde anspråk på tronen, inte ens inom Damodreds hus. Jörna blickade ner på Moraines ansikte en lång stund. Moraine blev obehagligt påmind om när Maylin sagt att hon inte kunde läsa tankar. Hon hade inget annat val än att möta företrädarens blick tålmodigt och synbarligen öppet, medan hon innerligen hoppades att Maylin inte hade kommit på något sätt att kringgå de tre ederna. Jag förstår, sa Jörna slutligen. Du kan återgå till ditt arbete, barn. Vad ville hon? Frågade Shuan när Moraine kom tillbaka till rummet. Jag vet inte riktigt, sa hon dröjande och tog upp sin penna. Det var den första lögn hon någonsin sagt till Shuan. Hon var rädd att hon visste blott allt för väl vad Jörna ville. När de slutligen la dagens färdiga kopior på det rosensnidade bordet i den ämelintronandes rymliga förmak, där Gitarra haft sin plats, hade redan sex andra företrädare hunnit komma och ta med Moraine på en pratstund. En från varje aja. Alla med i stort sett samma frågor. Tsutamarath. Så vacker och med så hård blick att Moraine hajade till, frågade henne rakt ut. Har du aldrig funderat, sa Tsutama, som i förbigående medan hon lekte med de röda fransarna på sin sjal, på att själv bli Carhaines drottning. Och på så vis fick hon ännu en mardröm att lägga till spädbarnet i snön och den ansiktslösa mannen. Hon satt på soltronen med en Aesides sjal om axlarna. Och utanför på gatan lades staden i ruiner av vilda pöbelhopar. Ingen ACD hade varit drottning på över 1000 år, och även innan dess hade de som öppet erkänt det farit illa. Men om det var vad Vita tornet ville, hur skulle hon då kunna hindra det? Bara genom att fly tornet så snart hon fick sin sjal och inte komma tillbaka igen förrän läget hade stabiliserats i Carhaine. Hon tillbringade större delen av denna sömlösa natt i bön om att hon snart skulle få genomgå provet. Till och med om det blev imorgon skulle det inte bli för snart. Ljus, hon var inte redo, men hon måste fly, på något sätt.